A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Podplay. Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Dagens gäst är ingen mindre än Filip Örnekrans. Och Filip kom jag i kontakt med för ett tag sedan när jag köpte en ny bössa. Det är nämligen så att Filip är en av Sveriges främsta bössmakare. Och många av er har kommit i kontakt med honom antingen i filmer eller i texter. Han skriver väldigt mycket för bland annat Svensk Jakt. Det ska bli superkul att snacka med Filip. Men innan jag gör det så kommer här ett kort inslag, precis som vanligt, med poddens huvudsponsor Chevalier. Då har jag med mig Lars Björkman på telefon här. Och för er som undrar så är Lars har jobbat för Chevalier i väldigt många år. Varit ägare till bolaget sedan 87 och satt som vd i hela 31 år. Hej Lars!
Hej!
Hur är läget?
Ja, det är alldeles utmärkt. Det är en jaktfri dag och det är inte så vanligt nu för tiden.
Det låter som du har en härlig tillvaro.
Ja.
Jag tänkte prata med dig lite grann om godsjakt faktiskt. Många av oss som jagar ju många olika typer av jakter och jaktformer. Jag själv har jagat på lite gods och lite slott och sen så har jag jagat mycket i mer så att, traditionella jaktlag där man jagar mycket rådjur och liknande. Om man tittar på godsjakt, vad skulle du vilja säga är utifrån ett klädperspektiv? Hur klär man sig på godsjakt?
Ja, alltså för det första så tycker jag att godsjakt ibland laddat med lite negativ klang som en ren lyxjakt. För mig så är godsjakt något positivt. Alltså jag tycker att det är egentligen en väl organiserad jakt under ledning av någon som är en kunnig yrkesjägare, väl utbildad. Man har ofta bra tillgång till vilt och man har tydliga regler både när det gäller säkerhet och avskjutning, vilka vilt som är lovliga och så vidare. Men sen när man kommer då till vad det är för klädsel så beror det ju lite grann på vad det är för typ av jakt man bedriver då. Eller man ska ägna sig åt vid just det tillfället. Va? Det kan ju handla om fågeljakt eller det kan handla om jakt på klövvilt. Det är ofta de jakterna även om det kan förekomma någon harjakt eller så emellanåt.
Ska vi börja med lite fågeljakt då? Om jag skulle åka på en lite finare fågeljakt på ett gods. Vad ska jag tänka på när jag klär på mig där hemma innan jag åker till jakten?
Ja, först tycker jag du kan prata med din jaktvärd eller den som har bjudit in dig till jakten och kanske få ett litet tips om vad det är för dresscode. Personligen så tycker jag gärna att om man tar de lite tidigare andjakterna så tycker jag att man gärna kan använda sig av stövlar, ett par långa sockar, gärna med tofs, nickers är alldeles utmärkt. Mm. En skjorta och naturligtvis med en slips. En tröja, kan man sticka tröja eller en vintertröja beroende på vädret lite grann. Mm. Och gärna en keps då till detta. Helt en klassisk brittisk tweed shooting cap. Sen har du en annan väsentlig del i det hela, och det är att med en sån här jakt så är det ofta kombinerat med en trevlig middag kvällen innan. Och då kommer ju både tweedkavajen och slipsen väl till pass. Kanske med att man tar manchesterbyxor och så är du hemma där också.
Trevligt, trevligt. Vi får snacka mer snart.
Gärna.
Underbart. Ha det gott, Lars.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Då var det dags för mig att prata med jägaren Filip Örnekrans. Filip är jakt- och vapenskribent, bössmakare, fjälljägare och har en otrolig kunskap inom vapen, ammunition och skytte. Men jag vet också att vår svenska natur och vår vildmark är någonting som Filip inte skulle kunna klara sig utan. När jag kom i kontakt med Filip första gången så pratade vi väldigt mycket om bössan som jag skulle köpa. Men efter det så har vi varit i kontakt väldigt mycket, och framförallt på telefon. Och då har vi pratat om allt ifrån kaliberval, säkerhetsaspekter och diverse jaktprylar. Men också en hel del filosofiska diskussioner om vad jakten i Sverige är på väg. Så att bjuda in Filip till den här podden var för mig ett självklart val, så att även du som lyssnar ska få ta del av Filips kunskap och tankar. Och jag är verkligen glad att vi nu sitter här, Filip. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Känns det som en bra beskrivning?
Ja, det är aldrig lätt på en kort stund att beskriva en hel människa. Men det essentiella var väl det på något sätt.
Ja, vad härligt. Men du har ju gjort väldigt mycket. Du har hållit på med så många olika saker inom jakt under en väldigt lång period. Och om jag förstår det rätt så i princip allting du gör idag, både yrkesmässigt och privat, har med jakt att göra. Hur är det?
Det är nynnest att få leva med det man älskar. Liksom. Jag tänker det ofta att jag har haft tur som att hitta någonting som man brinner för. Och brinner för på riktigt liksom. Det gör att det är mycket enklare att lägga den tiden som krävs. För man brukar ju säga 10 000 timmar. Mm. Men allting vi gör, varje del av allting vi är intresserade av, skulle ju då kräva 10 000 timmar. Mm. Antingen måste man ju vara lite dum i huvudet eller vara extremt passionerad.
Är du dum i huvudet eller passionerad?
Jag tror att jag har en skvätt av båda såklart.
Men, bästa kombon faktiskt.
Ja, verkligen, verkligen. Det blir roligast då. Mm. Nej, men alltså det är en ynnest att få leva med någonting man brinner för, så är det. Och det har tagit mig till många roliga platser, fantastiska upplevelser och väldigt spännande människor. Det är häftigt.
Och idag bor du i Åretrakten?
Ja, vi har precis håller på att bygga hus i Järpen, 2,5 mil från Åre. Mm. Köpt en liten gård, äntligen börjar förvalta en liten egen plätt mark. Lite fiskerätt och lite så här, det är en dröm som går i uppfyllelse.
Har jakten alltid varit en del i ditt liv?
Det har den. Men inte genom mina föräldrar egentligen. Utan jag kommer från en läkarfamilj, så man skulle bli läkare. Det var ju liksom så det var. Jag bröt väl med den tanken ganska tidigt. Till min fars förtret kanske. Mm. Men min morfar jagade och min mors kusiner och sådär. Och när jag var väldigt liten så min morfar hade Parkinson. Så han kunde ju liksom inte fysiskt aktivt jaga längre. Nej. Men han var smart den där gubben. Vi satt på mormor och morfars ställe och ute i det klassiska kvarnstensbordet. Mm. Så fick mormor bära ut hagelgeväret och studsarna. Och så gjorde morfar rent och berättade jakthistorier. Och sen likadant gjorde han med fisket. Han tog fram sina gamla splitcane-spön och sina silkesliner och vaxade dem och alla flugorna, Silver Doctors och allt vad de heter. Mm. Och berättade historier om laxar i Mörrum och Norrlandsresor. Och det var stort liksom, som lill grabb och lyssna på det här.
Var i landet växte du upp?
Jag är från Göteborg. Mm. Men är uppvuxen mycket i Halland.
Känner du dig hemma nu?
Ja. Mer för varje dag som går.
Vad härligt.
Ja, det är underbart att bo på en plats där jag har inget behov av att resa därifrån egentligen.
När började du jaga? Själv?
Jag var 13 år tror jag. Ja. Sköt en hare. Ja. Och det var lite intressant för jag har ju lyssnat på dina poddar tidigare. Ja. Jag hörde Markoolio, ni pratade om skrikande harar. Det var min första jaktupplevelse med
honom. Ja, det var så.
Ja. På riktigt ångestframkallande faktiskt.
Ja.
Den skrek extremt hjärtskärande.
Ja.
Och jag hade fått följa med några gubbar ut i skogen.
Mm.
Det här var, det är så där klassiskt Åsa-Nisse-stuk på något sätt.
Mm.
De hade alltid två kaffetermosar med sig. Jag fattar inte varför de drack så jävla mycket kaffe.
Mm.
Jag blev satt på ett pass. De släppte en hund. Jag hörde fyra skall.
Mm.
Sen hörde jag inget mer den dagen. Jag satte mina M59-brallor och Nokia-stövlar och frös som... Ja.
Mm.
Tills de kom och hämtade mig. Och jag tyckte att det där var helt värdelöst. Jag fattar inte hur någon kan hålla på med drevjakt överhuvudtaget.
Nej.
Det fanns inga pejlar. Ingen visste vart hunden var.
Nej.
Ingen tränade i sin hund. De bara släppte den och så skällde det lite och sen var den borta. Liksom.
Mm.
Tills den dagen när jag hör hunden komma drivande. Men när den har den kommit pass och någonstans där också hände någonting, för att jag skadsköt ju den här haren.
Mm.
Och den låg där och bollskrek.
Liksom. Mm.
Det var superjobbigt. Och det ledde väl till att jag började träna ännu mer. Vi sköt, jag och min bästa kompis Mackan, vi sköt enorma mängder när vi var små. Vi köpte så här 10 askar i en rulle, liksom, ungefär som man köper en stock snus.
Mm.
Så köpte vi luftgevärsskott.
Okay.
Och det var 250 skottsaskar. Vi sköt en sån om dagen. Varje dag. Jämt. Mm. Så tröttnade vi på luftgevären och sköt vi pilbåge.
Mm.
Och så tröttnade vi på det. Då gjorde vi stenslungor. Och sen tröttnade vi på det. Då var det slangbälla.
Mm.
Så tröttnade vi på det och så var det tillbaka till luftgevären.
Mm.
Och så höll vi på sådär. Vi sköt alltid någonting. Det var en dröm till var om man hade då. Om jag jämför med mina kids nu. Liksom, med telefonerna. Hur de äter upp deras verklighet. Liksom.
Ja, verkligen.
Vi var helt fria.
Det är ju en av anledningarna att jag gillar att ta med barnen ut. Och det är inte bara på jakt utan ut i skogen så mycket som möjligt. Det är att de ska få den upplevelsen. Jag hade inte det jättemycket när jag var liten. Men någonstans som du säger, det var likadant för mig. Det fanns inga skärmar på samma sätt. Man var ute jämt. Men inte så mycket på vandring och så, utan man var bara ute och gjorde grejer. Antingen spelade man innebandy eller så byggde man kojor i skogen eller sådär. Men bara att få med barnen ut. Men idag behöver man nästan locka med någonting extra för att få ut dem, känns som.
Ja, det måste vara uppstyrt på ett annat sätt. Mm. Jag försöker verkligen liksom bara se till att möjligheterna finns alltid.
Mm.
Men
det är bara öppna dörren och vilja såhär, gå ut och lek, det händer ju inte.
Nej, och så är det en studsmatta eller är det någon annan? Men då är absolut. De är ju med grymma, båda två.
Fast när vi var små, det fanns ju inga som la 12 papp att man skulle ha studsmatta.
Fanns
ingen studsmatta så hoppade man på ett garagetak. Liksom.
Ja, precis.
Men det hände ju inte idag.
vi hade faktiskt ett eget bollhav när jag var liten i Göteborg.
Aha. Och det var hemma?
Ja, vi hade det. Men det var sponsrat av Seldén Mast utan att Seldén Mast visste det. Det här är också helt galet, men vi hade en gammal 145 av den tiden.
Ja.
Och så bodde vi ju på Lundsgatan.
Ja.
På Lundsskolan ungefär. Och Seldéns Mast låg inte så långt därifrån. Och så hade vi någon, på något sätt sett att de hade en jäkla massa plastbollar. Typ i pingisbollstorlek.
Ja.
Och sagt och gjort en sen sommarkväll. Så jag och några polare, vi tog cyklarna. Cyklade dit med sopsäckar, fyllde sopsäckar. Och cyklade hem. Och morsan såg vad vi höll på med. Hon tyckte det där var en jävla cool idé. Så hon åkte dit med 145-man och oss. Och fyllde hela 145-man med plastbollar. Och så byggde hon en ställning hemma. Och så hoppade från berget.
Idag jagar du mycket. Framförallt på fjället. Jag frågar ju alla gäster varför de jagar. Så det frågar ju dig också såklart. Vad är dina drivkrafter bakom jakten? Varför håller du på med detta?
Först och främst så vill jag säga att det har ju förändrats över åren. Jag menar, när jag började jaga så handlade det ju bara om att lyckas faktiskt fälla ett vilt. Liksom. Mm. Sen med åren så har ju det där förändrats. Och det börjar väl mycket med liksom förståelsen för mat. Jag hade tur att vara uppvuxen i ett hem där morsan var ju fantastisk. Jag hade bott i Belgien. Vi hade ju vitlök innan folk visste vad vitlök var. Liksom.
Mm.
Det var vi åt ju fantastiskt käk från tidig ålder på vilt liksom.
Mm.
Och fisk och så, som vi fiskar själv.
Mm.
Men när man själv börjar förstå liksom förädlingen och processen och sådär, så Och via det så har det ju liksom landat i en större helhet. Det handlar ju delvis om att förverkliga sig själv som människa.
Hur tänker du då?
Ja, men idag så vi lever i ett samhälle där det liksom det mesta går i 200 knyck. Liksom.
Mm.
I jakt så kan det vara väldigt, väldigt fördel att det går i 2 knyck.
Mm.
Man får tid att reflektera. Man på något sätt i min önskan om att förstå vilt och förstå hur det funkar och människorna runt det, kunskapen runt jakten. Nej, men jag ser mig själv som en traditionsbärare.
Alltså det jag vet om dig så känns det som att du också tar vara på det. Dels vet jag att du jagar på samernas mark, vilket vi kommer att prata om. Och där om vi ska snacka tradition så finns det ju verkligen där. Och likadant med ditt yrke som bössmakare.
Mm.
Så det känns ju verkligen som att du har en drivkraft kopplad till det traditionella.
Den biten har liksom blivit allt viktigare just med tanke på då hur livet i övrigt ser ut med företagsdrivande och allt sociala medier, allt vad det här innebär, liksom vad jakten har blivit idag. Så är det ju, det är ju intressant. Jag funderar ju ofta över varför jagar jag? Vem är jag som jägare? Liksom.
Mm.
Och jag ser ju att det liv som jag har valt för mig själv, det här är också viktigt, liksom, det har varit medvetna beslut att välja det livet som ger mig mest självuppfyllelse på något sätt. Och det kan ju låta egoistiskt då, på något sätt, men någonstans att vara så sann mot mig själv som jag kan vara.
Tycker du att det är svårt? Jag själv personligen kan tycka att det är svårt att ställa om. Så när jag börjar jaga, om jag varit väldigt stressad, om jag har mycket som är liksom lite oklart och så vidare. Jag vet om att jag hinner med den här jakten, men jag har svårt att komma ner i lugn.
Nej, jag är nog lik dig där.
Ja.
Det tar några dagar för mig. Och det är ofta därför jag vill vara ute länge. Alltså äventyret runt jakten i kombination med jakten är liksom så stort. Och just det där som händer när man som jag springer runt och leker älg dessutom eller lockar mycket, så börjar man andas annorlunda.
Mm.
Man ser annorlunda, man hör annorlunda, man upplever naturen på ett helt annat sätt.
Mm.
Jag är mer där. Och jag är ju mycket med stående fågelhund också. Och vi har ju 3 stycken. Och där märks det ju extremt väl om jag är stressad eller om jag är där.
Mm. Är jag stressad? Märker du det på hundarna?
Jätteväl.
Ja.
Är jag irriterad? Alltså vi är ett team liksom.
Mm.
Vem vill vara med någon som är grinig liksom?
Vad är det för hundar du har?
Vi har en engelsätter som är 10 år. Som heter Kalla. På nedgång tyvärr. En riktig strålande stjärna. Hon har varit fantastisk.
Jagar du med henne fortfarande?
Ja. Ja, min fru jagar ju tillsammans nästan jämnt så. Och sen har vi en breton tik som är 7 år. Och så har vi en strävare forster som är 2 år. Så det är en salig blandning. Vi kör hela Europa på hundsidan.
Går ni ofta ut med, inte alla 3 va, utan 2?
Jo då, vi tar alla 3.
Ja, det gör ni.
Det beror på lite grann. Går jag själv så, eller går Tessan själv, så försöker vi liksom hålla det. För det blir väldigt tufft att gå med 3 hundar. Men det går det också. Men det blir mycket fokus på de hundarna som är i koppel bredvid igen, så att säga. Inte så mycket fokus på den som ligger ute på sök. Så
släpper man bara en åt gången då? Eller kan man släppa 2 på sök samtidigt?
Man kan släppa 2 på sök samtidigt. Vi gör sällan det. Att ha flera hundar handlar mycket om att spara dem. Liksom. Att de, jag menar, när jag började jaga så hade jag bara en. Det är
som cowboys som har med sig en extra häst.
Ja, typ. När jag började jaga så hade jag ju bara en hund. Och jag kunde jaga med honom i 4 dagar i sträck. Och han gick ju hela tiden. Men han höll ju inte så länge. Han var ju bara 9. Liksom.
Mm.
Han jagar ju extremt mycket. Och nu håller de ju mycket längre. Och färre skador. Ja, men det är trivsamt också att jaga med olika hundtyper. De har ju olika jaktsätt. Liksom.
Men berätta lite snabbt för de som lyssnar så att de får en bild av vad det är du jagar. Vilka typer av vilt och jaktformer är det du håller på med mest?
Alltså det folk känner till om mig så att säga, det är väl just lockjakten på älg.
Ja.
Det har jag hållit på med ganska många år och ja, jag har väl hittat någon form av variant där. där jag lyckas bra. Liksom.
Men det kan inte jag så mycket om alls. Alltså det har jag sett att de håller på med i Alaska. Och jag vet inte om det är så många som håller på med det i Sverige. Men då har du någon sån här trutgrej.
Ja, vi har en tratt. Helst en näverlur. För okay. Det ger absolut bäst ljud. Men nu har jag inte haft en näverlur på några år för att jag har varit lat och inte gjort någon. Man ser det på vår.
Men det funkar. Det är ju inte bara under... Eller nej, det är ju inte under brunst.
För då... Jo, vi jagar ju inte under brunst i Jämtland. Men uppe i Norrbotten jagar man ju under brunsten.
Okay.
Men det funkar ju. Alltså, tidigast jag skjuter på lock i 6 september och senast i 29 november. Ja. Så det kan funka faktiskt. Jag har lockat in älgar i juni. Liksom.
Ja.
Men och det är intressant. Jag liksom, finns vissa som är tycker det här är helt förkastligt med lockjakt. Och det är
varför frukt. Då?
Nej, men det är på något sätt man lurar djuren och det är inte jakt. Och det finns en massa konstiga åsikter om det där.
Ja, men
och
de älg
ska skjutas för hund.
Ja, men de tycker ju även det på råbock och på räv och så också.
Nej, det tror jag inte.
Aha,
utan det är annorlunda, det är olika. Men älg ska skjutas för hund. Och sen är det ju så intressant, är det utomlands? Jag var i Namibia och jagade och de förfasade över vårt sätt att jaga med löshund. De tyckte det var helt fruktansvärt. De skulle gärna åka till Sverige och jaga och skjuta en älg på lock eller så. Men att jaga älg för löshund, det var djurplågeri.
Ja, men det har jag hört många från USA också. Tycker att det är superkonstigt att vi håller på med.
Ja.
Och släpper hundar. Mm. Alltså det tycker de är otroligt oetiskt.
Ja. Det är så intressant att det här tangerar ju någonting som ja, men vi har pratat om det förut, men det här med acceptans för olika liksom.
Mm.
Vi tycker ju på något sätt att vi har någon sorts moralisk rätt väg som vi jagar, som vi alltid har jagat och kulturellt och sådär. Och lösensjakt som vi gör i Sverige och Norge och Finland, det är ju väldigt, väldigt ovanligt sett över världen. Men sen som man gör i USA då och inte har eftersökshundar. Man får inte ens ha eftersökshundar i många stater. Alltså det är ju helt katastrof.
Mm.
Och det är ju en väldigt konstig uppfattning. Alltså, men vi jagar olika över världen. Och just lockjakt för mig har blivit... För mig är det ett sätt att vara ännu närmare jakten.
Mm.
Jag är en del av det jag gör. Sen väljer jag om det kommer något, om jag vill skjuta det eller inte. Mm. Är det rätt djur?
När du lockar älg, är det, alltså, hur funkar det? Är det alltid tjuren som kommer?
Nej, det är inte alls alltid tjuren som kommer. Men det beror lite grann på hur man lockar såklart. Men
du låter alltid som en tjur?
Nej, absolut inte. Nej, jag har 5, 6, 7 olika läten som jag jobbar med.
Okej.
Och jag spelar nästan alltid upp en scen i mitt eget huvud. Jag tänker mig ut, vad är det som händer på den här platsen?
Mm.
Och nu om jag skulle locka en tjur så skulle jag väl förmodligen locka först kanske lite kalvläten.
Mm.
Och det är ju samma kontaktläte, bara lite gällare.
Mm.
Och sen skulle jag väl svara med ett koläte. Så det är en ko och en kalv som går och nackar med varandra.
Mm.
Och de pratar rätt mycket liksom. Och sen... lägga in ett brunnsläte på kon. Och så kalven svarar och kon svarar. De går och pratar lite och så lägger jag något brunnsläte till. Och så kanske efter en kvart, 20 minuter, en halvtimme beroende lite grann på hur det är, vad det är för förutsättningar. Så lägger jag in ett eller två oxläten. Och sen så när han närmar sig så ökar intensiteten och så börjar dansen.
Mm.
Och kon och tjuren pratar väldigt mycket med varandra och han går ju och låter hela tiden.
Mm.
Det är liksom bara fulla lungor. Och sen och hon skriker och sen ofta jagar tjuren bort kalven och då blir kalven stressad och skriker.
Du spelar upp hela det här scenariot i huvudet och låter...
Mm. Och sen kan jag ha med fake horn i plywood eller en bogblad eller något som är bra resonans i och så skrapar jag mot träd.
Har det hänt fake... att någon går förbi dig ute i vildmarken och tittar på dig och tycker att du är helt galen?
Nej, däremot har det ju kommit både hundar och människor i tron om att det är en älg.
För jag själv har övat lite grann på harskrik hemma. Och det är alltså sitta hemma i... tätbebyggt område. Och, alltså jag har gått ut i bilen någon gång. Mm. Och då bara hoppas jag att grannen inte ska gå förbi.
Jag har ju den fördelen att när jag sitter och lockar så är det oftast liksom en mil till närmsta väg. Eller liksom.
Men sen så stängde jag in med en garderob och satt och körde. Mm. Då skulle jag låta som en skadad fågel. Och då öppnade min dotter som är 6 år garderoben och bara tittade på mig och så gick hon. Och då kände jag, nu måste jag gå och lägga mig, det här är inte okej.
Okay. Nej, jag är så här. Det har ju varit några, jag minns jag gjorde det, jag var med i Mitt i naturen och lockade älg med det var jag och programledaren och så var det en sån där produktionsdirektör eller något. Och sen så var det en kamerakille. Mm. Och det hade kommit 20 cm, 30 cm snö och så tinat, så det var riktigt sån krisp skal för. Första dagen, de skulle komma måndag lunch och åka tisdag lunch. Mm. På den tiden skulle jag ha liksom en eftermiddag, en förmiddag och locka. Och det blåste så fruktansvärt. Första dagen eftermiddagen hade vi en älg bakom oss. Men den gick in i vind bakom oss och vi fick aldrig se den. Andra dagen så blåste det ju något så kopiöst. Så jag sa, ni måste stanna. Mm. För att jag kan inte sitta och låta så här i SVT. Liksom.
Nej.
Och det inte kommer en älg. Nej. Det funkar inte.
Nej.
Ja, men vi kan åka till Moose Garden i Arviken liksom, och filma älg där. Ja, men det är inte samma sak. Då får ni klippa bort allt med mig.
Ja.
Ah, okej, vi stannar. För då såg jag ut på onsdagen skulle det bli så här superfin senhöstdag, högt klart och liksom när man hörs väldigt långt och vindstilla. Och då hör man ju också svaren.
Mm.
Och, men du kan tänka dig då, liksom, vi är 4 pers som ska gå i 30 cm skarföre en sån morgon när det är, du hör en nål på 2 kilometers håll. Ja. Vi ska gå ut på en myr och sätta oss i en dunge. Och så säger jag försiktigt så här, att men nu får vi stänga dörrarna försiktigt. Och programledaren han stänger försiktigt. Och, så här, och kameramannen är helt inne i sitt. Så han, kartong, säger det. Så slår han igen bakdörren. Liksom. Och sen går han så säger, nu vill jag att ni går i mina spår ut.
Mm.
Men det går ju inte. Han ska ju gå och filma. Liksom. Så han var ju svungen. Du vet, det lät något. Så tänkte jag, vad ska jag göra? Jag måste börja locka. Så jag började locka som vi gick då. Jag menar, älgarna låter ju också när de går. I den här skarfören. Så vi hinner sätta oss. Solen hinner precis bryta upp över trädgränsen. Och så hör vi.
Åh! Oh.
Och så kommer en oxina. Så det var fantastiskt.
Coolt.
Det var en väldigt skön känsla. Jag kan säga att det var mycket stress som släppte det.
Just det. Jag låter nog inte så bra. Men...
Det är ju sådär... Men alltså, man måste ju fatta att älgar låter olika. Precis som människor. Vi har ju olika.
Var det okay?
Ja, det funkar.
Ja. Men det
är inte så känsligt. Det är inte så känsligt som man tror. Jag vet en som fick, han blåste på sin hund i hagelpipan. Så här.
Ja.
Och kallade in hunden och kom en älgtjur. Så att, alltså, det är inte så känsligt. Är de på? Jag älskar ju det Marco sa om sin son som hade dit.
Ja.
Så här. Och jag kör ju nästan aldrig kontaktläten på bockjakten. Okay. Jag kör hets bara.
Ja, du gör det.
Jag kör mycket hårdare. 10 hetsläten bara. Hård tempo, 10 hetsläten och sen så, är de på så kommer de.
Ja.
Jag menar, jag lockade in för 2 år sedan så lockade jag in 7 rådjur första morgonen. Olika rådjur.
Ja.
Ingen bock jag ville skjuta. Och på kvällen lockade jag in 6 eller 7 till.
Mm.
Och då var brunsten lite senare och de var verkligen på. De kom som raketer.
Ja, det är
coolt. Men, och då fick jag in en get med 2 kid 3 gånger. Liksom.
Men just det här det är klassiska älg.
Ja. Det är ju kontaktläte.
Det testade jag. Jag hade varit på skjutbanan hemma som ligger ganska långt in i skogen. Och så körde jag på en grusväg och så kommer det en kviga gående alltså 200 meter från skjutbanan över grusvägen.
Mm.
Och då stannar jag bilen, stänger av motorn och så öppnar jag fönstret och så börjar jag och då stannar ju den. Och den stod på 15 meter och stod och blängde på mig och fattade inte vad det var. Och vi stod jättelänge och bara tittade på varandra.
Mm.
Det var en skithäftig upplevelse.
Mm.
Men struntade älgen helt i bilen eller vad?
De fattar inte vad det är.
Nej.
Så att, jag tror inte liksom, ibland, jag har pratat om det förut, men liksom disnifiering. Eller vi ger dem så mycket mänskliga förstånd och sinnen. Ja. De lever på instinkt liksom.
Men där har ju jag berättat mycket om min jaktpappa Ove från Åmål. Och han har lärt mig det. Mm. Att när du, om du smygjagar på rådjur, om det inte går att smyga tyst, då är det bättre att klampa på och dra lite i kvistar och liknande. För då låter du som en älg.
Mm. Och det är en av de häftiga grejerna med jakt. Alltså, tänk utanför boxen. Det är vi är väldigt så här. Den här jakten ska gå till på det här sättet. Man ska locka med de här exakt 13 sekunders mellanrum. Ja, och man ska göra, man ska... Alltså, det är väldigt, väldigt olika hur det ser ut och funkar. Liksom.
Vad skulle du själv säga att du har för känslor kopplat till jakt?
Och det är alla känslor. Mm. Jag brukar säga att jag blir blödigare med åren. Någonting som ger en så mycket glädje som jakt gör berör en ju också lika mycket åt andra hållet. Men går det fel så... Den ångesten är ju liksom... Det är ju verkligen inte någonting man vill uppleva.
Nej. Har det gått riktigt fel någon gång?
Absolut. En rolig grej när det gick fel som gick bra. Men det gick väldigt fel. Jag tränade intensivt för SM-jaktskytte.
Mm.
Och sköt... Ja, jag vet inte. 1500, 2000, 2500 studsarskott under en sommar. På älgbanan, 80 meter... och när man tävlingsskjuter skjuter man ju på 10 ringar tavla. Så. Och då har man något som kallas för tredottsikte. Så att man har liksom på sidan av korset så har man dottar som ger exakt framförhållning i en viss hastighet. På ett visst avstånd, på en viss förstoring. Så, och det, när man skjuter liksom 2000 skott eller 3000, jag vet inte, jag sköt enorma mängder. Och så kom älgjakten. Och så springer en kviga rakt på mig och vinklar upp på 15 meter.
Mm.
Och jag är så inställd på att där ska ligga. Så jag lägger mig exakt likadant, skjuter under hakan på henne.
Ja, visst.
Och jag bara, men vad gör jag? Så hon vinklar ju rakt ifrån mig. Och så vinklar hon upp på 40 meter. Ja, nu vet jag ju. Mm. Lägger upp, skjuter igen. Gör exakt samma sak.
Mm.
Skjuter under hakan igen. Och jag höll precis som jag skulle hålla på 80 meter, men det var 15 meter första gången och det var 40 meter andra gången. Hunden följde efter henne och ställde henne så vi sköt henne sen. Så att hon var ju helt orörd av mina två skott. Men det är ju sånt där. Intressant där jag tränade så mycket så att jag liksom jag kunde inte ställa om mitt eget huvud för
Men du hade ändå, där var det ju liksom en instinkt som var, eller det var ju instinktivt skytte för dig.
Nej, det var inte instinkt, det var inövat.
Eller inövat
det hade ingenting med instinktivitet att göra. Allting var liksom i detalj planerat att så här ska det se ut när jag ska trycka.
Men jag kan tänka mig för många som är i jaktliga situationer som har stått mycket på en skjutbana och övat så är det ju otroligt svårt att avgöra. Nu finns det ju avståndsmätare och när du är på drevjakt så vet du ju ungefär hur långt det är till olika positioner och sådär. Men när det väl händer så tror jag att det är många som har svårt att våga hålla under hakan på en älg som springer. Och håller lite mer mitt på och så blir skottet tyvärr långt bak då istället. Mm.
Ja, jag tror att det finns ett motstånd i hjärnan att sikta utanför ett djur och veta att man träffar det.
Mm.
Det kan det göra. Men där är en sån här att skjuta mycket luftgevär som jag gjorde när jag var liten. Mitt första luftgevär hade ingen sikten på. Nej. Jag hade inga sikten, inte öppna, ingenting. Nej. Jag sköt bara efter pipan.
Okay.
Och då på den tiden såg man ju kulan.
Mm.
Och då ser man ju kulbanan. Man ser hur kulan driver i vind.
Vad menar du på den tiden såg man kulan?
Ja, men nu ser jag inte så bra längre. Jag ser inte luftgevärskulan nu, men då såg jag ju kulan.
Ja.
Och sen sköt vi mycket pilbåge. Mm. Och då ser man ju pilen, man ser banan, man ser vindavdriften. Man förstår att det här händer.
Mm.
Och det där är en känsla som man behöver utveckla som jägare. Och det enda sättet är att skjuta mycket och varierat.
Mm.
Jag jagar ju mycket toppfågel. Du frågar vilka jaktformer. Jag älskar toppjakten. Toppjakten är kanske min... Ja, det är en sån där höjdpunkt på året som jag kan gå och drömma om och längta till.
Säger man toppjakt eller toppfågeljakt?
Man kan säga både och.
Man kan säga både och.
Ja. Ja. Man kan inte säga toppgrisjakt. Det går inte.
Nej, men toppfågeljakt går bra. Då ska jag sluta säga toppgrisjakt.
Nej, men toppfågeljakt går bra. Och i vinter så jag liksom med åren, du var inne på avståndsmätare förut, toppfågeljakten har förändrats helt för mig sedan jag skaffade avståndsmätare. Alltså jag har insett, jag har legat på ställen och skjutit så här 12 skott på en tjäder som sitter kvar. Jag tycker att det här är ju 200 meter. Mm. Den ska trilla ner nu. Mm. Och jag provar hålla olika. Och jag liksom, men jag får den inte. Och sen har jag ju mätt där sen på senare år. Och insett att ja, men det var 340 meter. Mm. Alltså man tar så enormt fel på en öppen yta. Mm. Vinterslätt landskap och sen tjäder.
Mm.
Och så gärna då 12 gångers förstoring så ser den ju jättestor och fin ut i kikarsiktet. Men man tar väldigt fel. Så toppjakten med avståndsmätare har ju liksom, där var en väldigt stor förändring. Och sen har jag ballistiskt torn på mitt kikarsikte. Mm. Så nu vet jag ju att jag skjuter mitt i på 102, 3, 400 om jag skjuter in så.
Mm.
Så och i vintras så sköt jag tre tjädrar över 264 meter och på ingen av de tjädrarna så siktade jag på fågeln. För vinden.
Ja, du har det bredvid då?
Ja, man måste göra det.
Ja.
Så att vindavdriften är ju vad den är, men att känna den känslan när liksom, vinden är så här, jag läser den. Jag läser liksom hur det funkar och så lägger jag mig 10 cm utanför fågeln.
Mm.
Och så faller fågeln. Det är en väldigt, väldigt speciell känsla. Och det kräver naturligtvis många års erfarenhet att tänka så.
Men så toppfågeljakt, vad mer jagar du? Ställande hund då? Rita?
Ja, jag har stående fågelhund. Har ju liksom, min första hund var en stående hund. Så det var liksom, har ju följt med i alla år. Och den ligger mig varmt på hjärtat. Och sen... Det finns väl egentligen ingen jaktform som jag, eller ingen jakt som jag inte tycker om att ägna mig åt.
Nej.
Sen var det ju väldigt roligt i fjol att göra bäverjakt på det sättet som vi gjorde i jakt med Packraft. För att bäverjakt för mig har varit sånt där. Alltså det känslor och jakt.
Mm.
Där är någonting jag tycker är väldigt jobbigt om jag skjuter en bäver på våren och de har foster. Det tycker jag, det sliter jag med. Så jag försöker vara väldigt, väldigt, väldigt noga när jag skjuter bäver.
Och det är ju din personliga känsla och tankar kring det. För där finns inga restriktioner.
Nej. Finns ju inga restriktioner.
Nej.
Men alltså, ibland undrar jag lite grann. Vi säger att vi har förvaltning liksom i Sverige. Älgförvaltning. Jag vet inte om vi har förvaltning egentligen.
Hur tänker du då?
Nej, men alltså det är... Återigen, om man jämför med andra länder, om man tittar på våran avskjutning, nu skjuter vi ju mest älg i världen per ytenhet och capita. Liksom.
Mm.
Vi har ju problem med en älgstam som är alldeles för ung.
Mm.
Men vi gör inte vad som krävs för att den ska bli äldre. Mm. Och har vi en äldre älgstam så kan vi ha färre älgar och ändå ha samma uttag.
Vad anser du att man borde göra?
Och det här är ju känsligt. Men jag kan ta i Västjämtland så har vi liksom någon sån där, i september skjuter vi inte tjurar över 10 taggar.
Mm.
Och det kan ju låta bra kanske vid en första tanke liksom.
Är det för hela länet eller
nej, är det ditt jaktlag? Det här är ingen lag nej, på något sätt, utan det är många som ansluter sig till den här, av jaktvårdsområdena som ansluter sig till den här teorin, så man skjuter inte älgar över 10 taggar i september.
Mm.
För med tanken att de kapitala stora tjurarna ska få klara sig och brunsta.
Ja.
Jättebra tanke såklart. Problemet man har är att vi skjuter ju bort allting som ska bli stort.
Mm.
Min tanke är väl liksom snarare så att vi borde skjuta upp till 4 pinnar max i september och kapitala.
Mm.
Man får alltid skjuta kapitala. Det är ju en dröm för alla älgjägare att lyckas någon gång i livet få skjuta en riktig storoxe.
Mm.
Nu finns det ju inte så många storoxar eftersom vi skjuter bort alla de mellanstora oxarna.
Mm.
Och då tycker jag att om vi skulle göra så, så skulle vi skjuta ganska få tjurar år 1 och år 2.
Mm.
Men år 3 skulle vi ha en ganska stabil stam av gamla tjurar. Och då kommer man ju till problemställningen. Ja, men hur kan man veta att det är en gammal eller en ung tjur? Men det kan man lära sig. Det kan man lära sig i andra länder och kan vi lära oss det här också.
Mm.
Och målet är att få tidigare födda kalvar som har större, högre medelvikt senare på året och vi vill ha en lägre numerär på vintern, så behöver vi öka stamåldern. Liksom.
Mm.
Och då behöver vi ha äldre djur. Mm. Vi måste ha äldre djur. Och vi måste ha större tjurar som
Vad jag tycker menar, om antalet av tilldelningen som är idag? Tycker du den är för hög? Eller tycker du att den är okej, men bara att vi skjuter fel djur?
Jag är inte forskare, så man får ta det här med en nypa salt. Det här är mina uppfattningar. Det är väldigt olika områden. Mm. Vi har väldigt bra med älg i Västjämtland. Men jag vet områden där det skjuts. Jag menar, vandringsälgarna som går från fjället kan ju vandra hela vägen ner till kusten. Liksom. Mm. Och då skjuts ju, de älgarna jagas ju hela vägen ner till kusten. Och då kan man ju fundera på, blir det förvaltning?
Mm.
Och sen då så ser vi den liksom ekonomiska incitamentet från skogsbolagen, där man sätter väldigt hård press på jaktlagen. Och det där är en väldigt konstig tanke, för om du tänker dig att du är rörmokare och jag har ett hem med en toa, så går min toa sönder. Jag är behov av min toa och den är viktig för mig i mitt vardagliga liv.
Mm.
Och du är rörmokare och du kan laga den. Och jag ringer till dig och säger, men du får betala 2000 spänn för att komma och laga min toa. Det är ungefär det så med älgjakten. Liksom. Jag menar, om jag driver ett företag som lever på att tjäna pengar på skog.
Mm.
Och jag driver mitt skogsbruk på ett sånt sätt så att jag får en väldig tillökning på älgstammen. Och så står du där och är jägare. Och tycker att, ja, men fast jag älskar att jaga. Och så säger jag till dig, ja, men du får betala 5000 spänn eller 100000 spänn eller 10000 spänn eller vad det nu är per år. För att hjälpa mig att skydda min skog som jag tjänar pengar på. Alltså det är en väldigt det är en väldigt omvänd ordning på många sätt. Och det här kanske låter lite kontroversiellt. Alltså jag förstår ju att det här är en jätteviktig näring för många människor. Mm. Och mig själv inkluderar jag också lite skog, inte mycket. Men jag har några få hektar.
Mm.
Och det är klart att jag såg i vintras när vi hade en enorm population av vandringsälg på våra marker.
Mm.
Att det påverkar ju det hygget som vi har. Men det är ju inte älgarnas fel. Och det är inte älgjägarnas fel. Utan det är det sättet som vi driver skogsbruk på.
Mm.
Och man kan ju dra paralleller också till jordbrukare. I Tyskland så får ju jaktlagen betala böter om de inte skjuter det. Eller om det är för mycket i vissa områden.
Mm.
Om de inte skjuter tillräckligt mycket vildsvin.
Mm.
Men man kan ju undra om det är jägarnas fel att det finns mycket vildsvin. Eller om det är liksom, vad är kärnan i det?
Mm.
Och återigen väldigt omvänd tanke. Jägare skyddar jordbrukarnas grödor när det är mjölkar i säden. Liksom.
Mm.
Så att det här är ju liksom, det är en jättekomplex fråga.
Mm.
Men jag ställer mig frågan till vad är det för förvaltning vi har? Eller har vi en förvaltning egentligen? Eller är det en ren bara avskjutning för att hålla ner numerären? Liksom? Och det är inte samma sak för mig.
Jag känner på mig att det här kommer bli säsongens längsta avsnitt. Men jag tänker att vi låter det vara det. Det får bli ett långt avsnitt. Vi får se hur länge vi orkar sitta och snacka.
Du skyller dig själv när du liksom bjuder in någon som är socialt överanpassad.
Ja, men sen tänker jag att när man lyssnar på podd så gör man ofta det i bilen till exempel. Mm. På väg till jobbet.
Mm.
Ja, men då kan man väl lyssna på just det här avsnittet både dit och hem och sen kanske dagen efter också.
Ja,
vi kör på tycker jag.
Ja, det tycker jag.
Jag har ju inte ens kommit till liksom punkt 2. jag tror att hela den här diskussionen handlar om vad du brukar jaga. Vi ska självklart prata om bössmakeri.
Mm.
Det tycker jag är superintressant. Men jag tänkte att vi ska prata lite grann mer om skytte.
Mm.
Väldigt ofta när jag pratar med jägare så hör man samma sak. Folk säger att jag borde träna mer på mitt skytte. Både hagel och kula. Och i och med att du också har varit och är skytteinstruktör så vore det grymt härligt om du kunde dela med dig lite grann av dina tankar. Känns det okej?
Okay? Absolut.
Om vi då exempelvis har en skytt som träffar dig som vill förbättra sitt skytte. Om vi börjar med kulskytte. Hur går du tillväga när du undervisar och instruerar?
Alltså det är väldigt olika. Det beror ju på skyttens förkunskaper, erfarenhet, vilken nivå är de på. Tränar jag en landslagsskytt i skidskytte så är det ju en sak. Mm. Tränar jag liksom en helt nybörjare så är det en annan. Om jag ska ha en helt grön nybörjare, då kan jag ställa mig och skjuta vänster en stund innan, bara för att komma ihåg hur krångligt det kan vara. Problemet som vi har och som jag tror många nybörjare stöter på skjutbanan är att det står en massa människor som har... Det finns ju lika många skjuttekniker som det finns jägare.
Mm.
Och det finns så många felaktiga uppfattningar om rent skytteteknik som skytte är.
Mm.
Som lärs ut vitt och brett av profiler, så kallade, inom respektive skyttekrets. Eller.
Mm.
Och då står man där som nybörjare och så får man en massa så här, ja men stå så, gör så, gör så, där och så. Så förutsätter den som har skjutit hela sitt liv att den här personen på något sätt per automatik förstår de basala sakerna. Och de basala sakerna kan ju dessutom då i den här aktuella instruktörens fall vara helt missförstådda. Vilket leder till ett katastrofalt svårt skytt.
Och för dig då, vilka är de basala sakerna?
Ja, det är ju naturligtvis alltså, fotpositionen. Folk vill gärna göra stora differenser mellan kulskytte och hagelskytte. Skjuter du hagel eller kula i sving så är grunden egentligen densamma.
Om vi börjar med fotpositioner, går du att förklara i en podd ungefär hur du tycker att
stå som när du väntar på bussen? När står du som mest bekvämt?
Okej, okay, ja.
Du står med fötterna ungefär 2 decimeter isär. Mm. Du står de lite vinklade ifrån varandra.
Mm.
Stå så.
Mm.
Det finns ingen anledning att stå. Man ser ju folk som tar upp hela plattan. Liksom. Så fort du börjar använda mer muskler än vad du behöver så gör du fel.
Mm.
Och tittar man på väldigt många skyttar så står man gärna med benen väldigt brett isär.
Mm.
Och man står väldigt vriden ifrån skjutriktningen. Mm. Alltså med om man då är högerskytt så står man med vänster axel väldigt långt fram och liksom höger fot väldigt långt bak.
Mm.
Och då gömmer man ju rekylaxeln för det första.
Mm.
Så då får man ju börja med att trycka fram rekylaxeln och så helt plötsligt har man skapat en massa spänningar. Och om man då i tillägg också drar ihop armarna och håller vapnet underifrån så blir man väldigt stängd.
Mm.
Och det går inte att svinga där. Du får en rörelse kanske 30 grader.
Mm.
Men om jag, den som spelar golf och har en bra golfsving, har alla förutsättningar att bli en bra hagelskytt eller en bra svingskytt. Det är samma princip.
Men du tycker att både fötterna och axlarna ska vara ganska parallellt då?
De ska vara i grunden parallellt, ja.
Mm.
Och sen så ska man greppa vapnet som om du kramar någon. När du är någon som du känner väl och är avslappnad med och du ger någon en kram.
Mm.
Så ska du ta bössan. Och det är för att återigen då, ha så lite spänning in i vapnet som möjligt. Mm. De flesta vill ta sitt vapen underifrån. Och då lyfter man axlarna och tränger ihop hela överkroppen. Och så ska man försöka svinga där så måste man använda massa muskler i ryggen.
Mm.
Och då får man den här hacka, om du skjuter på älgbanan så ser man ju liksom själv att det hackar sig fram efter älgen. Och ligger man 2 meter framför och så är man 2 meter bakom och så hackar man i kapp och så skjuter man som regel då, om man tar som högerskytt så en vänstergående älg så låga skott bakom.
Mm.
För en högerskytt så är vänstersvingen svårast.
Mm. När du svingar på älgbanan,
ja.
Vad är det ultimata? Är det att komma bakifrån och sen när man går igenom mitten att där släppa skott? Jag själv, om jag ska vara ärlig, på älgbanan brukar ju ligga under hakan hela vägen och släppa skottet där. Så ska man inte göra det.
Jo, jag gör det. Men alltså det här är ju en... det som funkar bäst för dig som skytt. Generellt sett så... Förut hade man har ju ändrat det här med point of aim, som man säger på engelska. Och vart ska jag rikta in mig på hagelskytte då till exempel. Så. Nu säger man att man ska ha en väldigt kort sving. Gå upp fram, liksom gå upp och dra fram och trycka. Liksom.
Mm.
Vissa förr sa man ju att man skulle gå bakifrån med högre hastighet än duvan eller älgen. Och så svinga igenom och trycka när avståndet var lämpligt. det är en svårare teknik.
Mm.
Och sen är det vissa som vill ha fast lead och liksom fast framförhållning. Jag är väl en sån. Mm. Men det här är ju också lite grann hur man lär sig. Det viktiga...
Men kör du bara fast framförhållning?
På älgen, ja. Absolut.
Ja, det gör jag också. Gött. Jag trodde det var fel.
Nej, det är absolut inte fel. Nej. Men om man är nybörjare och skjuta på stillastående vilt, där kan det vara väldigt fördel att skjuta i sving.
Mm.
Både från sidan eller från, men helst underifrån.
Ja, men det har jag tränat
för att,
på.
För att det är lättare att dra bössan rakt upp på en linje.
Ja.
Och dra den rakt upp igenom träffområdet än att stå still. Och problemet som man ser många gör är att de skjuter på ganska hög förstoring. Och du ser ju allt som händer. Ja. Och då blir man väldigt osäker.
Vad tycker du att man ska... Jag tror att jag brukar ligga på typ 4 gångers förstoring på älgbanan. Känns det rimligt eller...
Ja, det är återigen helt individuellt. Jag skjuter ju på 12 gånger tävlingsmässigt. Nu tävlar jag inte längre, men alltså...
12 gånger?
Ja.
På löpande
och stillastående. Men det är ju för att jag har en 10-ringad tavla då.
Okay.
Och tian är ju väldigt liten.
Och tian är mindre än 5-1 då?
Mycket, mycket mindre än 5-1.
Ja.
Men det som händer med träning, med all träning, det är ju att man höjer lägsta nivån. Liksom. Mm. Du kan ju ha en dag när jag skjuter som när jag sköt som bäst.
Mm.
Men sen kan jag ha en dag när det är verkligen...
Det är precis som golf.
Ja, ja,
alltså alla som spelar kan faktiskt ha både slag eller till och med hål som är lika bra som proffsen.
Mm.
Men sen gäller det att göra likadant på nästa och nästa och nästa hål.
Ja, det klarar man inte.
Nej.
Men sen det du var inne på med träning då, så här, att för en nybörjare då, att liksom, vad tänker jag på? Så, men, en bra sak om man skjuter hagel till exempel, hur ser svärmen ut?
Mm.
Hur ser svärmen ut när den är på 20 meters håll? Så sätta upp en liksom täckpapp på en SJ-pall på 20 meter eller 30 meter och skjuta. Se. Bara för att fatta hur svärmen ser ut.
Mm.
Och sen när man skjuter kula, liksom, hagel är, avfyrning är viktigt även på hagel, men det är extremt viktigt på kula i precisionsskjutning. Mm. Och det ser jag ju då att folk kan inte avfyra.
Mm.
Och det är en väldigt stor skillnad från när jag växte upp. För då sköt vi sköt i luftgevär tävlingsmässigt hela vintrarna.
Mm.
Och sköt i serie så här, Svenska Dagbladets serie. Och det var ju liksom Hallandspostens serie. Och det var massa sådana. Och det var ju på den tiden var det liksom fältskytte. Vi sköt 200-300 meter på fältskytte. Det var ju liksom, det var ju sanktionerat av försvaret. Så vi hade ju rabatterad ammunition på den tiden. Så folk sköt ju.
Öppna riktmedel.
Ja, diopter då. Så längst
är det?
Diopter, det är alltså ett hål bak som du tittar igenom och så har du en ring fram.
Aha.
Och så centrerar du det där.
Okay.
Och då skjuter man ju otroligt exakt. Mm. Inte speciellt bra jaktmässigt så, med dioptersikte. Det finns ju hålsikten, eller ghost rings och sånt som du kan använda för öppna riktmedel.
Mm.
Och det kan hjälpa med ackumulationen när man blir äldre med ögats funktioner.
Okay.
Och så där. Men diopter är ett otroligt exakt riktmedel. Men avfyrning alltså avfyrning på ett kulvapen har så enormt mycket med din liksom,
och hur brukar
kontinuitet
du tänka då?
I liksom,
på själva
ja, men man får ju aldrig rycka av.
Nej.
Och det ser jag ju idag liksom moderna vapen, folk vill gärna ha liksom jättelätt tryckta bössor.
Mm.
Och det är ju naturligtvis så att en väldigt lätttryckt bössa kommer inte påverkas lika mycket av en dålig avfyrning som en bössa som har ett hårdare tryck.
Mm.
Men för mig så, när vi tävlar så får vi inte ha lättare, liksom, vi fick inte ha lättare än 1 kilo.
Mm.
Men det finns jaktstudsare idag som levereras med 0,7 kilos tryck.
Mm.
Och för mig, det är för lätt. Det är för lätt. Du kan inte ta det trycket med en handske.
Mm.
Folk har svårt att ta det för de skjuter, tränar för lite. De har svårt att ta det utan handskar.
Mm.
Så att man ska inte ha så lätt att... Ett bra jakttryck mellan...
Det är ju säkerhetsaspekt också,
ja,
så
ja.
Det måste ju vara mycket enklare att... Och...
Jo, men har du ett riktigt bra jakt... Alltså ett rent trycket, snäppt det, som det ska vara som att bryta en glasbit.
Ja.
Om det ligger på 1,5 kilo, det är inga som helst problem att skjuta bra precision med det. Det är enklare om du ska skjuta långhåll och skjuta supertäta träffbilder om du har en lätt avtryckare. Men det är ju också folk som är oerhört initierade.
Mm.
För den jägaren som skjuter 50 skott om året på bana på sin höjd, om ens, och har ett tryck på 0,7. Det är en källa till felskjutningar. Definitivt. För de känner inte det trycket. Då kommer du ut i en drevjakt i december, det är 5 grader kallt och du står och fryser och handskar på det. Finns det inte en chans i världen att du kan ta det trycket?
Jag har ställtryck på min, så jag kan liksom klicka fram avtrycken och så. Enda gången jag använder det är ju på inskjutningsbanan när jag sitter i bänk. För då blir, och då blir jag nästan överraskad när skottet kommer, för att det går så snabbt. Och för då känns det som att jag inte påverkar vapnet överhuvudtaget.
Nej, men så är det.
Alltså... Men finns det, kan man använda snälltryck ute i,
absolut,
alltså när man jagar? Gör
absolut,
du det?
Ja, ja. På toppjakten skjuter jag alltid med snälltryck.
Okay.
Sen är det ju så att snälltryck, alltså fördelen då, om du nu tar en bössa, om du skulle bygga en bössa för toppjakt och tryck på 0,25 och du kan din bössa, så är det fördelaktigt med trycke som är direkt 0,25 än att ha ett snälltryck. För effekten av snälltryck är att det tar ju faktiskt lite längre tid. Men ett snälltryck är jättebra i förhållande till att inte påverka vapnet. Och målet när du är på bana är ju att testa vapnets, liksom, du vill skjuta in vapnet. Sen om du gör fel i ett jaktligt sammanhang så är det inte bössan det är fel på, utan det är liksom. Men snälltryck använder jag men det är också en, liksom, det är en lärprocess. För jag måste verkligen tänka, jag rör inte avtryckaren förrän korset på är exakt där jag vill att det ska vara på målet.
Vad skulle du vilja säga att det finns för bra övningar som människor kan göra själva utan att gå till en instruktör för att förbättra sitt skytte?
Det går att göra jättemånga övningar inomhus utan att ha alltså skjuta bara med sin studsare. Studsare generellt sett kan du avfyra med utan klickpatroner eller så. Det ska du inte göra med ett brytvapen. Men att sitta i liksom hemma och faktiskt torrträna, klicka. Svingträning. Ta studsaren, lyft upp den, svinga efter golvlisten, ta ner. Lägg an, svinga, klicka, ta ner. Så bara svinga. Hantering av vapnet. 10 000 timmar. Ju mer du hanterar ditt vapen, desto tryggare kommer du bli med dig i en verklig situation. Har du då möjlighet att skjuta själv på din egen mark, alltså luftgevär. Folk skjuter ju alldeles för lite luftgevär. Men pilbåge är bra. Allt skytte, allt är bra. Men gör det roligt liksom. Och gör det inte, alltså, många gånger så är det så omständigt. Man ska, och för de som bor i stan är det ju svårt, men då är ju inomhusträning liksom väldigt funktionellt. Torrklicka är jättenyttigt. Och svinga utan skott. Står du på älgbanan, ställer bredvid den som skjuter, ställer utanför skjutkuren och står och svinga på älgen och klicka, svinga och klicka, svinga och klicka. Skjut stillastående, klicka liksom.
Det har jag märkt själv, jag har gjort det flera gånger på älgbana, att jag ställer mig utanför kuren och att jag svingar och klickar på älgen då. Och då märker jag ju att jag rycker till ibland.
Ja.
För det märker man ju inte av när man skjuter på riktigt. Men när du klickar och märker att du liksom hugger till i kroppen, alltså du spänner dig vid samtidigt som du trycker, du tror fan att det påverkar.
Ja, men jag ska komma tillbaka till precis det du säger nu, för det där är ju jätteintressant. Det finns en bra övning för det också, men också om du har möjlighet att skjuta hemma då, så sätt upp en lina mellan två träd och klänyper och så kläm fast lerduvor. Och det här är jättebra nybörjarövning för att förstå, liksom få in målbilden, hur ska det se ut i huvudet när jag träffar, när jag skjuter i sving. Och att gå underifrån genom en lerduva med hagelgeväret och svinga genom den och trycka på duvan, alltså när du är på väg in i duvan, eller från sidorna och svinga uppifrån och ner och svinga underifrån och upp och från höger och från vänster och skjuta på duvor som bara hänger. För att få upplevelsen, hur ska det kännas i kroppen? Det är ett kroppsminne som du behöver öva in. Och då säger man att det är ett antal tusen repetitioner för att ändra om du har lärt dig fel eller sådär. Och då behöver man göra det liksom. Skjuter vi på det som lever, så har vi ett ansvar. Det finns jättemånga enkla övningar och det finns många roliga hjälpmedel, olika mål som man kan skjuta på dem. Men jag menar, har man då inte tillgång till möjlighet att skjuta med en 22 eller alltså ett krutvapen som smäller, så luftgevär är fantastiskt. Det är lika bra övning det. Det är bara hantering. Och jag kan tänka det att det ser vi ju idag liksom, väldigt, väldigt många av dem som tar jägarexamen idag fantastiskt roligt nog har ju ingen koppling egentligen till jakten.
Nej.
Utan det är ju människor som är helt nya för det. Och för mig som växte upp med liksom, jag sov i mina luftgevär i sängen när jag var liten liksom. Det var ju så stort för mig och mina, mina vapen och mina liksom, alla de här grejerna var ju så viktigt för mig från väldigt liten ålder. Jag är riktig cowboykille liksom. Ja. Så jag har ju hanterat vapen så enormt mycket.
Mm.
Så att det blir ju liksom en naturlig förlängning av kroppen och det spelar inte så stor roll vilket vapen jag tar i. Det mesta går att skjuta med.
Ja.
Men det tar tid att få in den där känslan i kroppen. Liksom.
Mm.
Och jag tänkte på med det du sa att rycker till. När jag tränar folk så kan jag ju liksom ladda åt folk. Och helt plötsligt får de en tom bössa. Och många står ju nästan på näsan.
Ja.
Och det där är rekylrädsla.
Ja.
Man motverkar rekylen. Lär man sig rätt skjutteknik så gör inte rekylen ont. Den är inte jobbig att hantera. Bössan rullar. Du rullar upp bössan med axeln. Använder kraften från rekylen för att göra din repetering. Mm. Om du skjuter stössare. Men så fort du försöker motverka. Då är det igen det här. Du sätter in en massa spänningar i kroppen.
Mm.
Och liksom du agerar utifrån det här otäcka som ska hända.
Mm.
Och skicka hjärnan signalen en millisekund för tidigt.
Mm.
Så kommer du att ha tryckt bössan neråt innan skottet går.
Ja.
Så på något sätt så handlar det om att vara du är en lavett för bössan. Liksom. Mm. Du ska hålla den och rikta den och trycka av.
Mm.
Känner man sig osäker med det här? Alltså, ta en lektion om någon som kan.
Mm.
Men lita inte nödvändigtvis på den som låter högst på skjutbanan.
Då känner jag att det är dags att hoppa ner i bössmakeriet lite grann.
Mm.
För det som du gör är ganska få som har kunskap till.
Mm.
För du gör ju faktiskt, du har utbildat dig för att kunna göra bössor helt enkelt. Alltså custom bössor.
Mm.
Och vi pratade lite grann om det innan, vad som är skillnad på en bössmakare och en vapensmed.
Ja, det är lite hårkliveri, men en vapensmed, det är metall.
Ja.
En bössmakare gör ju både trä och metall.
Så om du får
i min värld i alla fall.
Om du får ett uppdrag som bössmakare att tillverka en bössa, då gör du allt?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Men jag kan ju göra allt, mer eller mindre.
Ja.
Men det är ju så att tillverka en låda till en studsare skulle ta mig några 100 timmar kanske, med den maskinella utrustning jag har.
Mm.
Och det blir inte bättre än det jag kan köpa liksom halvfärdigt, semiproducerat, eller av någon specialist på att tillverka lådor.
Vilken är den mest avancerade bössan som du har gjort?
Ja, men det är ju många år sedan jag gjorde den nu, men det är en bössa som jag använder Husqvarna 1640 system, alltså gammal klassiskt 98 lås, men byggde om det helt med det är ju sidosäkring från början och byggde om det till en magnumkaliber och liksom helt nytt underbeslag, kolv och massa detaljer, skulpterar i stål, björnhuvud med guldögon. Och
gjorde du det?
Jag skulpterar ju, men jag graverar inte, jag är inte gravör. Nej. Så att gravören satte guldögonen och gjorde pälsen på björnen och sådär och graviren på vapnet. Men jag gjorde ju liksom avtryckarmekanismen byggde jag, säkringen byggde jag.
Hur många timmar lade ni på den?
Jag tror jag hade någonstans runt 700-800 timmar.
Och då kostar ju inte den bästa 12 000 när man var klar inte.
Nej, den kostar väl runt 800.
1000?
Ja.
Svenska kronor?
Ja.
Det är ju
då, eller ja, nu vet jag inte om jag skulle göra vad det skulle kosta.
Vet du var bössan är någonstans nu?
Ja.
Används den?
Ja, det gör den. När man börjar komma upp i de pengarna i bössmakeri så tävlar man ju med alla de bästa i hela världen.
Mm.
Det är jättesvårt, det är det. Men det är en ynnest att få göra. Sen så har ju liksom i åren bössmakeriet jag startade ju, alltså det är 21 år sedan jag startade mitt företag, bössmakeriföretaget då.
Mm.
Men innan dess, jag jobbade på Varberger som 18-åring nere i Varberg. Byggde studsare där. Så jag har ju varit i den här branschen nu i skrämmande nog 31 år. Men det är 30, 5 år sedan ungefär som jag byggde min första kolv.
Hur bygger man en kolv?
Ja, men, om man tar liksom ett bössprojekt så går det väl till så här att jag blir kontaktad av en kund som vill ha en bössa.
Mm.
Och då vill jag ha ett möte. Jag vill ha koll på ungefär vad pratar vi i budget. Och just i budgetfrågan där så räknar man ju ofta liksom fel. När jag var på landet runt med den här björnbössan då fick jag ju veckorna efter det fick jag ju massa samtal. Så, men jag vill ha en sån, men jag vill inte ha en björn, jag vill ha en buffel på eller jag vill ha en älgskall. Och det var ingen som hade budget över 50 000.
Liksom. Ja, okay.
Och det räcker ju ungefär till den här skulpturen. Liksom. Mm. Det blir ju ingen bössa av det.
Skulle det kunna vara så att vi i dagens samhälle där allting som du själv säger går i 200 knyck att vi inte uppskattar gediget hantverk på samma sätt som man gjorde förr?
Nej, folk uppskattar gediget hantverk. De älskar att titta på när vi gör filmer om bössmakeri och så. Ja. Det tycker folk.
Men är de beredda att betala för det då?
Nej, där kommer väl problematiken.
Ja.
Men det är inte egentligen liksom brist på respekt för hantverket utan det är ju din monetär fråga. Vad fasen om jag lägger 1000 timmar på att bygga en bössa så med, som våran kostnadsverklighet ser ut. Jag ska driva en verksamhet och ha en lokal och jag ska ha försäkringar och telefoner och maskiner och, som kostar mycket. Vapen handlar till stånd, kasun för flera hundratusen. Alltså, det är enormt mycket kostnader som ska täckas så att våran timkostnad blir ju ganska hög.
Mm.
Och dessutom har jag ju pluggat 7 år för att göra det här.
Liksom.
Mm. Så totalt i olika hantverksutbildningar. Och alltså, det är väl klart att det är ingen som har råd liksom, eller väldigt få, det är ju ett extremt litet klientel som har råd att lägga de pengarna.
Mm.
Och det gör det lite tråkigt. Liksom.
Men hur gör du idag då? För idag så tillverkar du inte så många bössor i den.
Nej, alltså jag det gick, det stod mig upp i halsen för man hamnar i reparationsträsket liksom.
Ja.
Och det är inte, alltså det finns något väldigt fint med att laga gamla bössor.
Mm.
Vi håller ju på med bössevapen som är långt över 100 år gamla som fortfarande kan anses moderna.
Mm.
Och det är gamla fioler kanske som man liksom faktiskt tar vara på något som är 120 år gammalt och använder. Och det är fortfarande top of the line. Liksom.
Mm.
Men
nu händer det någonting i dina ögon. Det är det här du pratar om, att hålla liksom traditionen vid liv.
Mm.
Det känns som att det verkligen är en stark drivkraft hos dig.
Jo, men det är det och jag tycker det är fantastiskt.
Mm.
Men när man har liksom stått med sin 500:e Baikal eller Antoni Soli med trasigt slagstift och får häsla med sig själv för att få någonting betalt för att göra jobbet åt kunden. Nej, jag vill inte. Alltså det är inte roligt. Det är inte roligt.
Mm.
Det liksom finns fantastiska kunder ute. Men oftast är det ju så att om jag har en, du var inne på hur man tillverkar en kolv, vi ska komma tillbaka till det, men om jag har en hagelbössa som är värd 1500 spänn och det kostar 25 000 att göra en kolv så är det helt orimligt kan kunden tycka. För att bössan är bara värd 1500. Men om du har ett hus i Strömsund som är värt 250 000 och du har ett hus på Göteborg som är värt 5 miljoner och du vill bygga ett badrum med si och så kakel och på så och så många kvadrat så kommer det kosta ungefär lika mycket.
Mm.
Det spelar ingen roll om ditt hus är i Strömsund och inte värt så mycket som ditt hus som är i Göteborg.
Mm.
Men med bössor så ska liksom kostnaden ska stå i relation till vad bössan är värd.
Mm.
Många gånger. Och det är inte. Nej, jag har liksom lagt så mycket tid på att lära mig det här och är så stolt över det jag kan.
Mm.
Det äter upp glädjen och det får inte göra. Liksom.
Mm.
Så jag har tagit en break. Liksom. Jag tar inte på mig jobb överhuvudtaget nu.
Nej.
Jag måste hitta tillbaka till glädjen. Liksom.
Mm.
Men,
har du något eget projekt då?
Ja, det har jag 5-6 stycken.
Mm. Det känns ju lite mäckigare för dig att skaffa ett nytt vapen i och med att du ska bygga det än för många andra.
Ja, alltså, sen är det ju så. Jag menar, jag jobbar ju med Strasse liksom, som är i många ögon liksom ett ultramodernt vapen. Och det är samtidigt bygger ju Strasse. Alltså, rakrepeter har ju fått en uppsving sista 15 åren. Men första rakrepeterna kom ju på 1800-talet. 70-talet. Liksom. Mm. Det var bara att det gick inte att producera kostnadseffektivt då.
Ska vi prata lite om strassel?
Men jag vill bara göra ett instick först. Och det är kolvarna. Fråga hur man gör en kolv. Mm. Och sen så seglar jag iväg i absurdum igen. Nej, men det är...
Vi tar det igen då. Hur gör man en kolv?
Ja, men det börjar ju med att jag har en kund som behöver en ny kolv. Mm. Eller ett bussprojekt. Och det jag gör är att ta ett möte med kunden och så mäter jag upp. Mm. Vilka mått ska du ha på din kolv? Är det en hagelbössa så har jag en trigun för det. Ta fram skränkning, längd, höjd, liksom cast off eller vad du nu behöver för mått. Och sen så är den studsare så vill jag gärna veta vad du ska ha för kikarsikte på. Mm. För det styr ögonavståndet på kikarsiktet, påverkar hur jag ska montera kikarsiktet på bössan och hur lång kolven kanske måste vara för att det ska funka för dig. Så tar jag fram måtten och sen så väljer vi träbit. Sen om det är ett fint, liksom ett större projekt, då ritar jag upp hela bössan för hand i skala 1-1. Så du kan vara med och se vad jag tänker mig att det här ska bli färdigt. Mm. Och sen så kan du vara med och påverka detaljer som nätskärning och sånt där. Måtten så att säga är vad de är. Och sen så, men om du vill ha på en hagelkolv Prince of Wales grepp eller om du vill ha engelsk kolv eller traditionellt pistolgrepp eller mer tävlingsbaserad grepp eller så. Och sen så när det är klart så jag har träbiten, så brukar jag ställa, om det är en riktigt fin träbit, och ställer jag den på en bänk i verkstaden eller någonstans. Och så går jag förbi den varje dag medan jag jobbar med annat, så att säga. Mm. Så tittar jag på den. Om man ser, de har ett liv liksom. Kolorationen, alltså färgsättningen i kolven, variationerna, livet i träbiten, så att säga. Mm. Och när jag ser exakt vart kolven ska vara för att ta igen kanske vissa linjer som jag ser att jag kan få knyter ihop alltihopa liksom. Så ritar jag ut kolven på ämnet och sen så sågar jag ut det i bandsåg och så fräser jag ut det jag kan om det är en studsare och sen så skär jag ut stämjärn, skölpar och så skraper. Och när man börjar komma närmare så har man märkfärg på metallen. Så sätter jag metallen mot träet och så ser jag där det blir färgat. Mm. Där tar det emot och så skrapar jag, skär och skrapar och skär och skrapar och skär tills jag har 100% i kontaktyta.
Herregud, vilket jobb.
På brytvapen så är det extremt viktigt. Det gör det på studsar också, det har med precisionen att göra så. Men på brytvapen så är det extremt viktigt. Drillningar och sidlåsare är ju... Mm. Liksom en sidlåsare har jag kanske 100 arbetstimmar på att göra en sidlåsare kolv. Medan en vanlig kolv gör på 35 timmar. Det finns de som gör det mycket, mycket snabbare än mig, men de jobbar ju professionellt enbart som kolvmakare. Men för mig är det så att jag lägger hellre 2-3 timmar till för att få det sådär. Det är lite grann som att slå på en stämgaffel. Mm. Liksom, den känslan när allting sitter som det ska så sjunger det liksom.
Vad sen, får du tag på träet?
Oftast är det turkisk valnöt, men Bulgarien, iransk valnöt.
Nej, otroligt intressant.
Men sen gör jag ju liksom, sågar jag då som sagt ut, grovsågar jag ut kolvformen och sen så skär jag ut kolvformen med kindstöd och pistolgrepp och alltihopa. Mm. Putsar det, vattnar träet mellan putsningarna. Vissa kör T-röd och lägger på T-röd för då reser man fibrerna och så bränner man kolven sen. Jag använder inte T-röd, men visst många använder T-röd. Jag vattnar. Och sen så torkar jag det och så reser det och sen så putsar jag det igen och så gör jag det mellan varje putsgrovlek ner till kanske 600 duk eller något där. Sen putsar jag kanske i olja med 1000 duk. Eller. Mm. Sen gör vi ju egna oljor, kolvoljor då. Så vi har en grundolja, en finisholja och en vax som vi jobbar med.
Ja, nu, det är väl små svära i kyrkan och då, men jag skaffade ett sånt Napier... Heter det så?
Napier är bra. Det är ju liksom, det finns ju...
Jag hittade för min, jag har en Browning. En 425 tror jag den heter. Och det är inte en särskilt rolig kolv. Men den var ganska sliten och sådär. Så då följde jag så här YouTube-klipp på hur man skulle göra. Men det var ju otroligt många vändor i att slipa ner och lägga på och hålla på. Men ja, antagligen så var jag väl lite för snabb och hade för dåligt tålamod. Så den, i slut, när jag tyckte att jag var klar så torkade den inte. Nej. Alltså den stod jättelänge. Nu är den torr.
Mm.
Men den var liksom lite klibbig att ta på. Jättelänge.
Jo, men alltså så är det ju. Alltså, har du vax i en olja så vaxet tar ju tid att härda.
Okay.
Och då går man runt det med en massa olika härdare och liksom sådär. Mm. Det finns oljor som innehåller silikon. Har du lagt silikon på kolven, ja, då kan du bara använda silikon.
Okay.
Och har du Carnuba-vax på kolven, ja, men Carnuba mixar inte med någonting annat. Nej. Än Carnuba. Så att vi jobbar med egentligen bivax. Men bivax är ju kladdigt. Liksom.
Mm.
Och det tar tid.
Mm.
Och en riktig linoljebehandling, då brukar man ju säga en gång om dagen i en vecka, en gång i veckan i en månad, en gång i månaden i ett år. Sen är det klart.
Okay.
Fast det blir aldrig klart. Alltså man, det blir bara bättre med tiden.
Mm.
Men du har ju förmodligen haft, och det är det generella som vi ser när folk gör, att man har alldeles för mycket. Man använder för mycket. Du kan ju låta kolven suga hårt i grundolja. Men den måste ju liksom härda.
Mm.
Ja, men stänger du in en olja som inte är härdat med en ny olja, och så, ja, då bygger du bara på det där. Så att det är, men sen ska man ju fylla träet och då kräver det ju liksom vax. Det finns en uppsjö av olika recept på sån här.
Ja.
Men generellt sett så många tror jag att linolja är jättebra vet. Liksom skydd mot väta, men det är det inte.
Nej.
Linolja släpper igenom vätska. Och man pratar mycket om kokt och rå linolja och sådär. Och det är väldigt skillnad i kvalitet. Precis som en fin olivolja eller ett fint vin.
Mm.
En högkvalitativ linolja är ren. Mm. Den är klar. Men de flesta kokta oljor vi köper i Sverige är bruna.
Mm.
Det är för att de är skitiga.
Mm.
Så en riktigt fin linolja som är raffinerad liksom ordentligt.
Mm.
Den är dessutom kokt i mycket högre temperatur. Mm. Det har ju med molekylkedjorna i oljan att göra.
Okay.
Så en rå linolja har väldigt små molekyler.
Mm.
Därför tränger den in bättre i träet.
Mm.
Men då säger man att rå linolja tar väldigt lång tid att härda. Men vi har gjort tester med det där i syre. Och det skiljer väldigt lite om de har tillgång till syre.
Mm.
Men om du då kokt linolja, om man kokar den i för låg temperatur, då blir molekylkedjorna väldigt mycket större än på rå linolja. Men om du kokar oljan i mycket högre temperatur, då luktar det som fan. Mm. Men då förminskas molekylkedjorna. De är fortfarande större än den råa linoljans. Men de är mycket mindre än en dåligt kokt linolja. Och i kombination då med renhet och sådär. Så, och sen så blandar man den med rätt mängd av kanske då vax eller någon form av terpentin eller sådär då.
Alltså när du pratar nu så är det ju rätt förståeligt att inte så många klarar av det själva hemma. Alltså
Det går bra med vanlig linolja. Det går bra med vanlig linolja.
Ja.
Men när man gör det här professionellt så blir man ju, ja.
Du sa i början av podden att man antingen är lite dum i huvudet eller väldigt passionerad.
Mm.
Jag tror att vi kan vara ganska säkra på att du är passionerad.
Jag har väl tvivlat om det bara är passion faktiskt. Mm. Men det var väl därför det blev. Jag hade ju tur. Jag träffade ju en snubbe som heter Donan när jag var 12.
Mm.
Och han gjorde nyckelharper och fioler och kolvar.
Mm.
Och jag såg honom flytta från Göteborg ner till Veddige. Liksom, hade inte så mycket kompisar och såg. Cykla förbi hans verkstad en dag i skolan. Och sen stod jag där och tittade. Ett halvår senare så knackade han på rutan och tyckte att de kom in. Liksom. Sen hängde jag ju där mycket efter skolan.
Mm.
Och han tog med mig på sin flakmoppe ut på skogen. Och alltså, han betydde väldigt mycket för mig.
Mm.
Och någonstans där och då, liksom, 12-13 år gammal, så bestämde jag för att jag är bästmakare. Liksom. Och sen så har liksom, det har legat där hela tiden.
Mm.
Efter att ha testat väldigt mycket olika typer av hantverk så är bössmakeri det som är mest komplext och innehåller mest olika tekniker och material som jag har kunnat hitta. Och då det i kombination med min passion för jakten.
Mm.
Det är ganska paradoxalt att man gör vackra föremål som ska döda något. Liksom.
Mm.
Men det bor en känsla i det.
Mm.
Alltså det där att ta hand om det gamla och utveckla det, föra det vidare, traditionsbärare. det ligger mig varmt om hjärtat. Samtidigt som jag älskar innovation. Och det är därför jag liksom jobbar med Strasser idag.
Jag har ju själv en Strasser. RS14 Evolution.
Ja.
Som jag köpte av dig. Och det var ju så vi kom i kontakt med varandra.
Ja.
Och sen har du bara gett den mest otroliga servicen någonsin. Så du har ringt och kollat läget. Och jag har ringt och haft massa frågor och liknande. Vad säger du själv om Strasser? Vad är det för typ av vapentillverkare?
Ja, det är en familj.
Mm.
Med otroligt stor stolthet över det de gör. Deras huvudsakliga produktion är egentligen, de jobbar ju med, de tillverkar verktyg till industri. För mycket för Johnson & Johnson, alltså sanitetsgrejer och så. Men deras liksom, deras riktiga fjäder i hatten är att de jobbar väldigt mycket med europeiska rymdforskningsprogrammet för Ariadne eller något sånt här heter det. Jag är lite dålig på det. Men så de tillverkar alltså delar till raketer för rymdforskningen med extrem precision och är kända för det. Men sen samtidigt så har de ju tillverkat och varit underleverantörer till en massa olika vapenföretag runt om i Europa under många, många år. Och det är väl tredje generationen nu med Mattias. Mattias har ju gått på Färlars, som är klassiska bössmakarskolan i Österrike. Så.
Mm.
Och jag tror att hans pappa också har gjort det.
Mm.
De har ju en fantastisk alltså, mekanisk, teknisk utbildning där.
Mm.
Inte bara vapen. Men Mattias pappa Herbert var god vän med Horst Blaser.
Mm.
Och när Horst Blaser sålde Blaser så fick han ju något sådär. Ja, du får inte tillverka eller jobba med vapen på x antal år.
Mm.
Något föreläggande liksom. Eller i avtalet. Och han kunde väl inte hålla sig från det, så han konstruerade Strassern.
Mm.
Och vände sig då till Herbert Strasser och frågade om inte de kunde tillverka den under Strasser-namnet då.
Mm.
För att han fick ju inte jobba med vapen. Och så blev det. Och den är fylld av nytänkande teknik som baseras på gamla sanningar.
Mm.
Jag fick upp ögonen för den direkt när den kom. Mitt första intryck var att jäklar, den är ful.
Mm.
Det var en klump liksom. Men den hade ju sjukt mycket spännande lösningar och tekniska säkerhetsaspektslösningar som var superbra.
Mm.
Och på den tiden hade det var ju 2005 där. Då hade den ett hydrauliklåsningssystem för pipbytesystemet. Och går man ut på nätet så kan man se en del kritiska kommentarer om det fortfarande.
Mm. Mm.
På nätet. Och det var en genial lösning. Men alla som jobbat med hydraulik vet att hydraulik läcker med tiden. Mm. Och så även på Strassen. Så det systemet funkade inte. Och via då ett antal förfiningar och förändringar och förbättringar och så har man ju tagit fram ett mekaniskt låsningssystem för pipan och sen har man byggt en bössa som är ett otroligt starkt system med hög användaranpassningsbarhet. Och för mig så har den blivit som, ja men den är snygg. Den har vuxit på mig. Jag var så här, när vi började jobba med Strasser så testade jag 1,5 år för att jag tyckte att jag måste veta. Jag måste veta att det funkar och att det håller. Och nu har jag ju liksom använt bössarna i så många år. Men förra året hade jag väl 17 dagar i tält, vintertältningar och med bössarna. Jag har varit i Namibia, jagat i Kalahari, 40 grader värme i sandstorm. Liksom. Och den funkar.
Mm. Jag är supernöjd med min bössa. Jag tycker den är snygg.
Mm.
Och sen så tycker jag den är enkel att ha att göra med på något sätt.
Mm.
Och jag känner mig trygg när jag har den.
Mm.
Jag gillar hur säkringen funkar. Jag gillar hur varje liten del känns så där. Ja, men som som på bilar så tycker jag att man kan så här, stänger man en dörr på en bil så kan man höra och känna om bilen har kvalitet eller inte. Och där tycker jag att så här, när man tar ut magasinet eller om man hur trycket är, allting känns gediget på den. Ja. Och det uppskattar jag väldigt mycket.
Den är otroligt genomtänkt.
Mm.
Och det är ju liksom, det är Blasen också. Det är fantastiska bössor, de här nya bössorna som kommer. Liksom. Eller som har kommit. Och det är skitroligt. rent ut liksom skytteperspektiv. Mm. Sen är jag fortfarande helt såld på gamla klassiska Mauser 98, custombyggen. Mm. Det kan dregla liksom, jag älskar ju det där som hantverkare och som sådär. Men jag, just innovationerna är, det är jätteroligt att och se. Och vapnen behöver inte vara byggda för att vara liksom med krig som huvudsakligt användningsområde som gamla Mauser 98 är, utan idag är det byggt för jägare. Liksom.
Men med din kunskap inom vapen, om man lyssnar på den här podden nu och kanske ska köpa sitt första vapen.
Mm.
Och säg att man har sparat och man har en budget på 10 000 kronor och ska köpa ett klass 1-vapen. Jag tror inte jag behöver fråga om man ska köpa en begagnad eller ny. För jag tänker att du kommer säga begagnad.
Ja, absolut.
Ja. Och om man då tittar på begagnad marknaden, 10 000 kronor i budget, en klass 1-bössa. Vad tycker du att man bör titta efter?
Ja, det finns så mycket. Men sak att ticka. Bra bössor. Mm. Gammal Husqvarna 1900. Bra bössor. Winchester 70-modellerna. Mm. Slitvargar. Skjuter ofta bra. Ruger. Remingtons. Lite äldre. Många gånger så är det så att om man tittar på äldre studsare.
Och vad är äldre? Vad...
Ja, men om man, alltså, likadant på hagelvapen. 85 och bakåt.
Okay.
Från 85 och framåt så har inte kvalitetsnivån, alltså finishmässigt och sånt, har inte blivit bättre.
Nej.
Snarare sämre för att kunna hålla ner priset. Alltså vapen är otroligt billiga idag om vi jämför med för 100 år sedan.
Mm.
Det är jättebilligt idag.
Mm.
Men tittar man på vi tar hagelvapen, en Beretta från för 85, en gammal 686, 687 i bra skick.
Mm.
Ja. Då på den tiden var det ju så att då kunde du liksom, om du tog 10 stycken rätta 687 och la dem bredvid varandra och så provar att flytta piperna, så passade det kanske en pipa på 10.
Mm.
Lite så. För det var mycket handinpassat.
Mm.
Idag kan du ta vilken pipa som helst i stort sett och sätta i vilken bössa som helst.
Mm.
För produktionstekniken är så väl liksom oljad och toleranserna är så tajta på produktionen så att liksom allting passar.
Mm.
Men det är skillnad på något som är handinpassat och något som är maskininpassat.
Mm.
Den där känslan av att stänga en dörr. Mm. En fint inpassad bössa, det är som ett svenskt klockur. Liksom.
Vad bör man akta sig för?
Det här är också sånt där. Antoni Soli. Det finns, Baikal har ju det där riktiga järnspett från 70-talet liksom. De är bra, de funkar.
Mm.
Inte speciellt trevliga att trycka av med hårda avtryck och så här, men de är slitvarga, de funkar ju. Men gamla Antoni Soli, gamla Färlars-drillingar, Färlars är ju känt för ett superkvalitet. Men Färlars hade några företag som gjorde massproduktioner av bland annat drillingar på 60-70 som är riktigt skräp.
Mm. Och om man är ute efter ett kombivapen, vad tycker du man ska satsa på? Jag är det själv nämligen.
Mm.
Egentligen en drilling, men det tror jag inte jag har råd med.
Just drillingar är ju billigt så här. Jättebilligt. Alltså, vi köper en bra klass 1-drilling för 15 papp. Liksom. Det är inga pengar.
Gör man det?
Ja, det är ju bara att leta lite.
Mm.
Det är, drillingen har inget värde. Det har ju,
vi tar liksom, drilling istället då.
Ja, men alltså, Merkel 30, spänntangent. Kombivapen är viktigt. Om du ska köpa en kombi så ska den ha två separata mekanismer, alltså två avtryckare.
Mm.
Det finns kombivapen som bara en avtryckare. De har bara en mekanism.
Och hur funkar det då med en avtryckare?
Jo, men då kan du skjuta hagelsmällen. Sen måste du spänna igen. Och ställa
då
om.
Skjuter man alltid kula. Hagel först?
Eller kula. Du kan ju ställa och välja. Men har du skjutit kulan så måste du spänna för att skjuta hagel.
Ja, okay, ja.
Och då måste du ställa om den också.
Ja.
Så en kombi ska ha två avtryckare.
På en två avtryckare. Är det alltid så att den främsta är den som är...
Kulan? Eller,
ja.
Det är lite, finns variationer.
Ja, okay.
Men ofta ligger ju kulavtrycket på främre. Vilket jag kan tycka är lite dumt.
Men jag, händer det inte att folk gör fel?
Ja, det är klart det.
Det är ju livsfarligt ju.
Ja, det kan det ju vara.
inte så bra.
Men det är också så där en drilling som det finns ju något som heter greensäkring på drillingar eller på kombovapen också. Då sitter det på vänstra sidan av kolvens främre del, alltså mot baskylen. Och det här är ju inte, det heter baskyl. Kommer från franskan. Men jag har
baskyl.
Hört att det är att folk säger baskyl.
Okej.
Okay. Ja. Jag har hört en väldigt baskyl. Mm. Alltså det är, men baskyl.
Ja.
Och det är ju alltså själva låset som håller fast piperna och där topplevern sitter och allt. Det är baskyl.
Mm.
Och bakom då så kommer ju kolven, och på vänstersidan om du har en greensäkring, då är det istället för att säkringen sitter på kolvhalsen när den generellt sett sitter på hagelvapen och sådär, så sitter där en kulomställare. På samma plats som säkringen brukar sitta.
Mm.
Och så sitter säkringen på vänstersidan av vapnet, en greensäkring. Greensäkring är en ganska dålig säkringsmodell också. De brukar ge med sig. Ingen favorit för min del. Effekten av det är att är man då van att ha ett vapen med kolvhalssäkring som på sitt normala hagelgevär, så osäkrar man när det går fort och så skjuter man kulan. För man gör sätt ställer kulomställaren. Så att, har man ett sånt vapen, det behöver absolut inte vara något fel på greensäkringen, men funkar det bra och det är ett bra vapen, så ska man träna på säkringshantering. Ja. För att det måste sitta i ryggmärgen när det går fort. Och det är liksom rådjur som kommer på 20 meter, så ska du osäkra på rätt plats och inte ställa om till kulan.
Alltså där är det finns ju hur mycket som helst. Du skulle nog kunna fortsätta, eller du kan ju prata hur länge som helst om detta. Men jag skulle jättegärna vilja att vi pratar lite grann om jakten idag och framåt. Då tänkte jag att vi ska snart runda av. Men om man tittar på jakten i stort i Sverige, hur den ser ut idag och framåt, hur tror du att den kommer att utvecklas?
Det är en ganska svår fråga. Det är lite grann två spår i det där. Det ena handlar ju om men det som vi har sett utvecklingen de sista 10 åren med sociala medier och den här biten, där jag tycker att folk är... Det har byggts och byggs aktivt en polarisering mellan jägare inom våran krets. Liksom. Där folk rent ut sagt är för jävliga. Elaka, missunnsamma, ger sig på folk som har fällt sitt första vilt för det är fel råbock, den skulle fått växa på sig 2 år till eller sådär. Och där man liksom, alla som jagar på sätt som inte jag tycker om att jaga på gör fel. Min uppfattning är så här: jag behöver inte tycka om det du tycker om, men det innebär inte att jag måste tycka att du gör fel. Eller du inte ska, att jag tycker att du ska bli förbjuden att göra det du tycker om. Men folk har en förkärlek att hoppa på människor som inte följer deras eller den personens specifika moraliska eller åsiktsregister. Och det där är en otäck utveckling, tycker jag. Och det skrämmer mig. Det andra är liksom det rent politiska, och där då det är så viktigt att vi som är jägare, oavsett vilken form av jakt just du eller jag tycker om att utföra, vi hör ihop. Vi behöver stå ihop, vi behöver samsas om det här. Det politiska, liksom, utvecklingen kring vapen, bara frakta vapen idag är fruktansvärt svårt. Vi får mer och mer då, som för mig som är i branschen, större och större administrativt överhäng som kostar jättemycket pengar, som då i slutändan drabbar kunderna. Sen den jaktliga utvecklingen, det är ju intressant om man tittar på, när jag var liten fanns inga vildsvin. Och helt plötsligt så kryllar jag vildsvin. I Jämtland där jag bor, vi har massa kronhjort nu. Kronskötselområden. Det är ju en otroligt rolig utveckling för mig som jägare. Inte lika rolig för den som är markägare. Eftersom då har man älgen som går på tall och så har man kron som går på gran. Och det här är väl liksom hela den här komplexiteten där olika intressen ställs mot varandra. Och vi ser det i fjälljaktsfrågan. Liksom. Där kan vi snacka om en komplex fråga. Jag jagar med samerna. Och det är några av mina absolut bästa vänner. Liksom. Men jag är också ripjägare. Jag vill ha tillgång till fjället. Men om jag ska hårdra det, när jag rannsakar mig själv, om man nu på något sätt ska liksom ställa behov gentemot varandra, så är det väldigt svårt att hävda att jag har större behov än samerna. Och samtidigt så anser jag ju att vi ska ha tillgång till fjället. Men återigen, polarisering då, beslut från städerna som påverkar landsbygden, beslut av människor som inte förstår vad våran verklighet är, skapar motsättningar på landsbygden mellan då, i det fallet, ripjägare och samer, i andra fall fårägare och naturvänner eller jordbrukare och vildsvinsjägare eller vad det nu är. Och det här är olyckligt och negativt för jakten som helhet liksom. Vi behöver hitta liksom common ground, gemensamma ståndpunkter. Vi behöver inte tycka lika om allt, men vi älskar jakt, eller vi älskar fjället. Jag tror att vi generellt sett, även när det gäller jakt, behöver bli duktigare på att lyfta blicken och se utöver våra egna behov. Det är inte nödvändigtvis land mot stad eller stad mot land liksom. Det är ett land där det finns en otrolig massa olika beståndspunkter just i vårt intresseområde, som vissa ligger mig väldigt nära hjärtat, vissa ligger inte alls mig nära hjärtat, men det innebär inte att jag inte kanske måste ta strid för dem för att det ska funka i det långa loppet. Jag vill kunna lämna det här till mina barn och till deras barn. Det är viktigt för mig.
Jag tycker att de orden nästan får avsluta det här avsnittet. Du är klok. Och det vore fantastiskt, tycker jag, om fler tänker som dig i många av de här frågorna. Att vi försöker enas. Sen många av de frågorna du pratar om här är ju infekterade frågor. Och det är väldigt många som har väldigt tydliga åsikter i detta. Jag själv personligen har för dålig kunskap i många av de här frågorna. Att jag själv kan inte tycka. Det vore dumt. Där är jag lite förvånad över hur många som har väldigt starka åsikter som inte är grundade på kunskap och fakta.
Nej, det är ju så. Idag så ska alla ha en uppfattning. Vi ska ha en uppfattning om saker vi inte har en aning om det är, jag menar, folk har ju blivit pandemivärldsmästare liksom, på 2 veckor.
Efter att läsa en rubrik.
Intensivkurs i replikläsning på liksom. Men, och det här är ju så intressant. Jag menar, jag har ju själv nu i den här podden suttit och sagt att jag har uppfattningar om älgskötsel, jag har uppfattningar om viltförvaltning. Jag är inte forskare på det. Jag kan inte påstå att min kunskap är liksom det som ska gälla. Men det jag någonstans är ute efter är att vi behöver lyfta blicken. Det här behöver hålla över tid. Och människor behöver hålla över tid. Vi behöver värna vår kultur, vårt sätt att jaga med lösen, samernas rätt att driva ren, fågeljakten. Vi behöver värna det. Det är viktigt.
Tack, Filip. Jag tänker att de orden får sätta stopp för det här avsnittet. Det har varit jättekul att prata med dig.
Tack själv. Det har varit superroligt att få vara med. Jag har verkligen sett fram emot att få träffa dig i verkliga livet.
Och tusen tack till alla er som lyssnar. Det betyder sjukt mycket. Nästa vecka blir ett riktigt intressant avsnitt där jag ska prata med Niklas Nilsson som är vd på Chevalier och jägare sedan barnsben. Vi kommer prata om hur Niklas ser på jakt, vad han brinner för och hans drivkrafter inom jakten. Det är enligt mig ett riktigt trevligt avsnitt. Jag har ju faktiskt hört avsnittet, det är redan inspelat. Men ni får vänta en vecka. Vi hörs då. Hej!
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.